Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagen den 15 januari, Björn. Och vi är inne på vårt tredje avsnitt på 7 dagar. Och det var ju...
Många Premier League-klubbarna,
ja, men exakt.
Deras spelschema.
Ja, vi börjar bli slitna här nu. Vi behöver en liten paus och det får vi på torsdag. Men vi tyckte ju den här övningen med att ta ut årets lag här i torsdags var rolig. Och det verkade som att våra lyssnare också uppskattade det. Och det var lite olika åsikter vilket lag som var bäst. Jag konstaterar väl så här, Björn, att jag...
Du vann, va?
Kanske var någon mer som nämnde om vi ser det i alla fall. Vi hade ingen röstning. Men det var väl
Vi hade ingen röstning. Men om vi ser till, vi la ju ut våra lag på Twitter, på vårt Twitterkonto och sätter kommentarerna. Nu har inte jag kollat de senaste dagarna, men jag tror nog att du fick flest röster.
Och inte jättemånga, alltså om du ser till hur många som lyssnar. Och, hade man haft en röstningsfunktion så hade vi ju fått ett bättre underlag.
Men det var en kul övning.
Det var jäkligt kul. Jag konstaterar så här, du hade ju en bättre backlinje, jag hade bättre mittfält. Sen hade vi likvärdiga anfall, men Björn, det är ju mittfält som vinner matchen, va?
Så att, jag satt och tänkte på det också, just att så här, det är så många mittfältare den här säsongen som sticker ut. Och med det i åtanke så kände jag lite så här, det finns kanske några andra mittfältare jag skulle kunna ha valt. För att det är lite, som du säger, det är mittfältarnas säsong där.
Ja, det var 22 bra spelare. Det konstaterade det väl i alla fall. Och vi lämnar det till handlingarna. Så får återkomma med den övningen i maj sen när vi summerar hela året. Får vi se vilka som överlever. Du, det är ju en speciell Premier League-tid då. Eftersom vi är inne i ett form av uppehåll. Men det har spelats fotbollsmatcher. Och jag måste säga att jag uppskattar det på så sätt att den här omgången då. Som väl är omgång 21 tror jag. Sen haltar väl tabellen lite grann.
Ja.
Några som inte riktigt kommit upp i rätt antal matcher, för det är matcher som har skjutits på. Men jag gillar det på så sätt att det kommer spelas matcher nu i helgen och så har det spelats den här helgen. Och det är att man nästan kan se allt. Man kan verkligen ta del av fotbollen som har spelats. Annars är det ganska många matcher som spelas samtidigt. Oftast lördagar 16.00.
Ja, exakt. Och så 15.00 på söndagar ibland kan det ju vara. Ibland är det 3 matcher, ibland är det bara 1 och sådär. Men nej, jag håller med. Nu har jag nästan sett alla matcher. Mm. 5 till antalet. Så att jag håller med. Det är ganska skönt. Även om det blir ju lite sådär... jag menar med Liverpool och Arsenal som har match först i helgen. Och det sätts ju lite olika press på lagen oavsett om man kan alltid säga men vi har en match mindre och sådär. Men det sätts ju ändå lite press på lagen. Samtidigt som jag tror Liverpool tycker det är skönt. De kan ju göra ett litet ryck här nu.
Ja, också. Precis.
Även om City då fortfarande har ju den här en match mindre.
Just det. Ska möta Brentford här i en hängmatch.
Brentford och vad är det? Bournemouth, de har bara 19 spelade till exempel. Så att den är lite haltande tabellen.
Det är den, men det var ju värre förr. Alltså man var minst tillbaka till pandemin.
Det är nästan blivit man har blivit van vid det.
Ja, ja.
Alltså ja, pandemin.
Var det inte Burnley som var typ så här 4-5 matcher bakom?
Ja, just det, exakt. De hade ju 4-5 matcher som skulle komma ikapp. Ja, och sen förra säsongen med uppskjutna matcher och sen hade du när drottningen gick bort och de ställde in en hel omgång. De satt sig själva lite. Och sen var det ju när hon skulle ju, när hennes kista skulle köras genom hela London och då var de ju tvungna att skjuta ut matcher för det, det också. Och så att det har varit några röriga säsonger.
Mm. Men snart är de i kapp då. Lagen som släpar. Och vi börjar väl att prata om fredagens match, bottenmötet Burnley-Luton. Där det var väldigt glädjande att se Hjalmar Ekdal tillbaka i elvan. Han åkte ju på en muskelskada strax efter att han var tillbaka från sin småsvåra knäskada då, som höll honom borta i några månader. Tillbaka och sen drog han på träningen. Jag tror han gästade oss i Fotbollsmorgon på morgonen en fredag här strax innan jul. Och sen på träningen därefter så drog han framsida lår. Mm. Men nu tillbaka och när Burnley har lite skadeproblem där bak också med Bay. Alltså Hjalmar var ju tredje mittback här när han väl var tillbaka efter knäskadan. Och nu är han startman igen eftersom Beyer då, Jordan Beyer är out en tid med en knäskada. Och det var ju väldigt glädjande. Han står för en riktigt bra match måste jag säga. Och det enda den här matchen inte fick sluta, det var ju oavgjort, framförallt för Burnleys del. Eller ja, klart förlust hade ju varit sämre. Men Burnley behövde ju verkligen vinna här. Men det lyckas man inte med. Ett sent insläppt, tveksamt mål måste också sägas.
Ja, jag måste säga att så här. Jag kan tycka generellt i både fotboll och hockey att målvakterna ibland skyddas lite väl mycket. Ja. Man får knappt peta på dem så är det frispark. Men i det här fallet så förstår jag faktiskt inte hur det här kan godkännas. Och där är ju varummet så tydligt. Alltså, domaren dömer ju mål här. Och VAR väljer ju att först att granska det. Men de går inte så långt att de tycker att domaren ska gå ut och titta på det. Och det vet vi att när domaren går ut och tittar på en skärm, då är det oftast att, ja men då går han, då lyssnar han på VAR,
ja,
helt enkelt. Eller då är det någonting att du borde nog ändra ditt beslut här. Men det gör man inte. Och jag, när jag satt och tittade, jag tänkte bara att, nej men precis som våra kommentatorer, Lasse Sandberg och Per Lagerström, de var helt övertygade om att det här kommer dömas bort.
Mm.
Och det var jag också, för att jag tycker att han alltså tacklar ju Trafford på ett sätt. Det är ju inte en kamp om bollen, utan han går bara in och screenar honom och tacklar honom. För mig är det frispark. Och sen att kan Morris nicka in den där bollen snyggt ändå, får man ju säga. Men jag lyssnade till Kompany efter matchen. Och han var ju liksom, han pratade om det här consistency.
Mm.
Alltså, okej, men då är det så här då. Man kan tackla målvakten då. Mm. Alltså, är det så? Fine, då kör vi.
Ja.
Och sen började han ju rabbla upp lite klassiskt också, kanske när man tappar poäng, att man använder det som fokus och så, här, så blir det temat. Men att han pratar om att vi har fått tveksamma röda kort och tveksamma straffar emot oss och nu det här. Och så är väl liksom livet som bottenlag ibland. Och han har också, han sa det, jag har sagt till spelarna att vi ska inte hålla på och skylla på domarna. Vi ska vara tillräckligt bra för att kunna vinna matcher. Vi ska inte vara sådana.
Och det är de ju inte.
Nej, och det är de inte. Men han sa så här, vad ska jag säga till spelarna nu? Jag kan inte säga någonting. Alltså, vad ska jag säga till dem? Alltså, det finns ingen, vad ska jag säga?
Ja,
men samtidigt, i grunden så håller jag nog att Burnley som ett bättre lag än Luton.
Ja.
Och jag tycker att de ska kunna säkra den här segern ändå. Sen, och jag håller verkligen med, jag tycker Hjalmar gör en jättebra match. Ska dock sägas, i det där målet så måste han göra sig större och gå upp och ta duellen där på ett bättre sätt. Det känner han nog själv. Men verkligen understryker det. Jag håller med dig. Jag tycker han gör en jättebra match i övrigt.
Ja, men han visar att han håller för Premier League. Och det, nästa uppgift då, det blir ju kanske Håland om han är tillbaka. Men det blir City på Etihad.
Det var det du sa, då vill han nog sitta bänken.
Ja, nej, precis. Nej, men det finns väl inget att förlora där. Det är bara att gå ut och köra. Det är
en speciell match för Kompany också.
Ja, det blir det ju såklart. Men alltså, just på Kompany, ja, jag förstår att han väljer att... Han är ju frustrerad och givetvis besviken när han får den här käftsmällan. Men att Burnley... Jag är besviken måste jag säga. Jag hade större förväntningar. De gör en så otroligt fin säsong i Championship. Och det är klart att den typen av fotboll man bedrev där kanske inte var möjlig att vara så dominanta i matchen här i Premier League. Men nu är ju känslan liksom, hur ska Burnley kunna fixa det här? Och Luton är ju verkligen ett sånt lag man måste ha bakom sig. Och jag minns ju första matchen, de möttes ju här i höstas. Och tycker att typ, den matchen vann ju Burnley. Men kändes nästan som att Luton var det bättre laget där. Och ja, Burnley är väl något bättre i den här matchen. Men absolut inte tillräckligt bra. Mycket bättre för att man ska säga att det här är något form av rån eller så.
Nej.
Utan ja, man behöver lite medstuds. Och man behöver lite... ja, lite flyt för att kanske hänga kvar. Och det har ju inte Burnley just nu. Men det måste bli bättre prestationer framåt också då. Och det blir intressant vad som händer med Kompany här. Om det skulle vara som så, som allt pekar på just nu. Nu är det väldigt mycket fotboll kvar som ska spelas. Men om det skulle vara som så att de trillar ur här. För Kompany har ju varit ett uppsnackat namn. Han är ju liksom, efter fjolårssäsongen så har det ju varit som att... Ja, men han är en givna ersättare när Pep lägger av i City. Men så kommer det här mindre bra året. Hur orkar han ta ett liv ner med Burnley? Är han tillräckligt het för att få något annat attraktivt erbjudande? Vad tror du där? Hur resonerar man som Burnley då? Kommer de behålla honom tror du?
Ja, det där är ju frågan. Och det blir också lite sådär, med det här spelsättet och filosofin som Company står för. Och jag kan ändå, alltså, köpa det, att man står fast vid sin filosofi och att man håller sig vid sin plan och att det här är jag. Men det blir också lite så här, det, handlar det om Companys karriär eller handlar det om Burnleys framtid? Vad är viktigast här egentligen? Och det får väl Burnleys sportsliga ledning egentligen svara på. För att jag tror att alla andra lag... tror jag, alltså jag menar, Sheffield har ju gjort sin förändring på tränarposten, till och med Nottingham har gjort det. Men Luton och Burnley är kanske två sådana klubbar som känner att, ja, men vi kan nog, det kanske inte är rimligt att vi ska stanna kvar och att vi ska se till att göra en bra säsong i Championship nästa säsong. Så vi bygger vidare istället. Men jag tror ju, precis som egentligen alla andra tränare, så tror jag att om Company får ett bättre erbjudande, så hoppar han på det.
Det tror jag också.
Får han ett Premier League-erbjudande så får han nog det. Men det har jag ganska svårt att se att han får i det här läget.
Nej, han är inte glödhet just nu. Hans aktier har ju verkligen sjunkit sen i somras.
Ja, jag ser det nog snarare som mer troligt att han stannar kvar i Burnley. Och att, jag tror ändå att jag får känslan av att Burnley ändå vill fortsätta bygga vidare med Company.
Det borde de göra. Det är ju en stark, alltså det är många bra lag i Premier League och det är ju tydligt här att nykomlingarna har haft det väldigt kämpigt.
Ja.
Nu ska vi dock inte ge upp vårsäsongen helt för Burnleys del och man väljer ju faktiskt att förstärka laget här. Det är Chelseas anfallare David Fofana från Elfenbenskusten som lånas in utan någon köpoption. Han värvades för ett år sedan till Chelsea och många ryckte ju på ögonbrynen då att en så pass stor klubb värvar från norska ligan eftersom han har huserat i mål. Det gjort det jättebra där ska sägas och öst in mål, men det steget är ju ganska stort. Fick lite speltid under våren och var många som tyckte att han gjorde det bra. Men det är klart att han är nog var inte lösningen på Chelseas anfallsproblem. Sen har han det senaste halvåret, i sommar så lånades han ut till Union Berlin i Bundesliga. Där har det blivit ganska sparsamt med speltid. 12 matcher till antalet kan jag läsa mig till och bara ett mål. Ja. Så nu testar man Burnley här då. Och det behöver ju inte vara fel. Jag tycker att Burnley behöver få in lite spets. Sen om Fofana är tillräckligt bra för det återstår att se.
Mm. Ska ju sägas också att det är ett Union Berlin som alltså tog en Champions League-plats förra säsongen. Ja. Och den här säsongen haft det extremt kämpigt. Ja. Riskerar ju att åka ur. Plockade in Bonucci bland annat. Ja, och han har väl dragit nu. Och,
ja.
Det är mycket som inte har funkat i Union Berlin den här säsongen. Så att, nu har inte jag specialstuderat Fofana den här säsongen. Men det är väl ganska många som jag tror känner att de bara vill lämna det där laget.
Ja.
Men,
får se vad han känner efter ett halvår i Burnley då.
Ja, precis. Men jag kan ju tänka mig, speciellt som offensiv spelare, att man tilltalas av Burnleys sätt att spela ändå. Ja,
absolut.
Och att han får lite Premier League-rutin då. Men det är klart att det sätts ju också en del press att hoppa in i ett lag som har en bit upp, nu är det 5 poäng upp till säker mark. Det är ju inte omöjligt, rent poängmässigt. Men att vara då det, att hamna i ett lag som verkligen skriker efter 3 poängare och har stor press på sig, det kan vara ganska tufft.
Mm. Så är det. Vi lämnar bottenstriden och tar oss några hack upp i tabellen. Under lördagen strax efter lunch så var det London Derby på Stamford Bridge, Chelsea mot Fulham. Och frågan var, det är svårt kanske att få till det spelet. Vi får väl fråga Common om de kan lösa det till nästa gång de möts då. Men att Chelsea-Fulham skulle sluta 1-0 och att det avgjordes på en straff, det var nog inte så höga odds som det låter. För tydligen då har vi grävt i statistiken här. Fulham är det laget som har släppt till flest straffar i år. Det här var 6:e straffen som de fick emot sig. Och Chelsea, det är det laget som har fått flest straffar till sig då. 8 stycken till antalet. 7 av dessa har de slagit in. Och 5 har Cole Palmer stått för. Och det var det enda målet som blev i den här matchen. 1-0 vinner man. Och Chelsea, som vanligt, enorma problem att vara, ja, men inte bara effektiva utan komma till lägen för att vara effektiva. De skapar för lite. Trots att de i stora delar av matchen har ett ganska bra spelövertag.
Ja, exakt. Jag tycker att den här matchen Chelsea skapar fler chanser, målchanser, men med min känsla när jag såg den här matchen att den kunde sluta nästan lite hur som helst.
Ja.
Faktiskt. Och oavgjort hade väl inte varit helt orättvist faktiskt. Och ibland kan man ju säga när man pratar om topplag att det är starkt att vinna utan att imponera. Men när det är Chelseas fall, när man inte ser någon riktig förbättring match efter match, så går det ju inte riktigt att använda det argumentet. Utan det är ju snarare oroande. Och vi pratade ju om det att de förlorade den första ligacup-semin mot Middlesbrough. Nu väntar jag en retur på sen då. Men det är ju en Pochettino som är pressad. Och det pratas ju om att de ska plocka in fler spelare under januarifönstret här. Vi är ju fortfarande besvikna på Chelseas säsong. Men det är klart, en 1-0-seger, om det så är på straff och man håller ändå nollan, så är det ju klart att det ger ändå en viss självförtroende och att de kan bygga vidare på det sättet, att de ändå får lite mer självförtroende boost. Men det är ju fortfarande frågetecknarna kring Chelsea står ju fortfarande där.
Ja, man har väl tagit några steg i den här tabellen. Hade ju ett ganska lätt spelschema, haft ett lätt spelschema sedan en tid tillbaka, men det finns ändå några plumpar där. Och ja, det var en rejäl plumpa mot Middlesbrough, men den semifinalen lever ju eftersom det ska spelas en retur också på Stamford Bridge. Mm. Men om man tittar så här till tabellen, Chelsea får med sig resultaten nu, men sett till hur de spelar, om man ska göra en bedömning kontra övriga lag, jag har svårt att se Chelsea gå om särskilt många lag som man har framför sig här.
Nej,
United kanske inte heller visar så mycket rent sådär spelmässigt, samtidigt har ju de en annan spets. Det finns ju verkligen matchvinnare i det här laget som kan kliva fram och vinna fotbollsmatcher åt dem. Det har ju inte riktigt Chelsea nu. Cole Palmer är väldigt imponerad av fortsatt. Jag tycker vilken säsong han gör. Visst, många mål är från 11 meter, men de ska också slås in. Man är väldigt delaktig i spelet och ja. Han kan nog fingra på en EM-trupp till sommaren. Det är inte otänkbart. Ni vet att konkurrensen är väldigt hård där uppe. Men det finns samtidigt också ganska många platser och som ska fyllas upp. Han gör det bra, men i övrigt så tycker jag att Chelsea saknar ju spets i det här bygget. Så att jag vet inte hur mycket högre upp vi kan förvänta oss att Chelsea hamnar den här säsongen, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, och de har ju också ett, om man tittar vad de har framför sig, de har 9 poäng upp till en femte plats. Det är väldigt svårt att se att de ska klättra förbi så många lag och göra en sån resa. Bakom sig har de ju till exempel Newcastle också.
Ja.
Så att jag menar, det finns ju, och sen strax ovanför har de ju Brighton och Manchester United och West Ham där då. Men så att det är många bra lag omkring sig som ligger tajt där vad gäller poäng. Så att, nej, det är som sagt, det finns ju många kvalitetsspelare i det här laget, men det är ju få spelare, jag tycker Cole Palmer är väl en av dem, få spelare som håller liksom en jämn nivå just nu.
Nej, det är väldigt...
Annars är det många som är väldigt upp och ner.
Ja.
Alltså ibland kan ju vi sitta här och säga att Sterling, wow,
ja.
Är han tillbaka nu? Ah, och så går det några matcher och så dippar han. Gallagher, samma sak där. Madueke vet jag inte riktigt. Det blixtrar ju till emellanåt. Så. Och sen har vi också frågetecknet kring Pochettino.
Mm.
Så att, men. På pappret håller de ju nollan och vinner mot Fulham. Och
ja.
Det är ju ändå någonting.
Och precis. De släpper till en del målchanser bakåt. Men där har ju faktiskt det skett en förändring mellan stolparna. Och det kanske inte var... Alltså han hade ingen val eftersom Sanchez gick sönder. Men frågan är om Sanchez tar tillbaka den där platsen. Jag tycker att Petrovic visar framfötterna här och gör en bra match igen.
Det är många bra reservmålvakter i Premier League,
ja,
kan vi konstatera.
Verkligen, och det här är verkligen en doldis. Alltså han är 24 år, det är ju ingen... Det är ju nästan ung för att vara målvakt. Men han kom ju från MLS senast här, New England Revolution. Dessförinnan så har han spelat, och han är ju serb.
Mm.
Och dessförinnan har han spelat i Čukarički.
Okej.
Vad har du på dem?
Svårt att sätta...
Ja, sätta jag vet inte om jag satte det rätt där. Nej. Men vi lär bli rättade om vi var helt åt helvete på det. Men det är ingen, absolut ingen jätteetablerad mål. Men här verkar de ha gjort jobbet. Jag tycker han imponerar. Han gör en riktigt svettig räddning på... Är det Wilsons avslut där i första och några andra fina... liksom, insatser i den här matchen. Så att Petrovic, han är nog där för att stanna. Och de har ju haft det struligt på den här målvaktspositionen en väldigt lång tid. Det var Kepa.
Målvakter och anfallare, det liksom går inte riktigt.
Kanske att den här dålsen kliver in och ända
sen Peter Cech-tiden.
Ja, exakt. Nej, men så att det där är väl bara att fortsätta med Petrovic. Sen är glädjande också i Chelsea då, utöver att man tar 3 poäng. Det är ju att Chilwell och Chukwu Mueka, på tal om svåruttalade namn. Mm. Då, men den tycker jag ändå att jag sätter hyfsat, tror jag. Ja, de är tillbaka och Chilwell, han har väl, han blandade och gav lite här i höstas, men vi vet ju vad han kan, och får han lite kontinuitet och slipper skador så tror jag att han kommer vara ordinarie på den här vänsterbacksplatsen. Och Chukwu Mueka tycker jag såg väldigt bra ut i de få matcher han spelade innan han fick problem med ett knä, tror jag det var. Så det där, även om de kanske inte kommer starta alla matcher, så skapar ju det där en liten tuffare konkurrenssituation där för Chelsea.
Så är det. Och nu väntar ju, nu får du med lite vila här. Sen väntar ju ligacup-returen mot Middlesbrough på hemmaplan. Och sen efter det, bara 3 dagar senare, ska de möta Aston Villa då i 16-del i FA-cupen. Och sen efter det har man Liverpool.
Ja, och sen, så att, är det väl, kan det vara Arsenal ganska nära in på där?
Ja, det är en bit bort.
Okay, men ja. Det är Liverpool som möter Arsenal och Chelsea inom kort tid. Ja. Jag blandar ihop det där. Men ja, den är ju inte lätt den matchen att åka till. Även om man gjorde det jättebra i premiären där på Stamford.
Ja, men vi har ju sett Chelsea göra bra matcher bra mot storklubbarna. Och ja, när de sätter det där pressspelet så kan det vara bra. Det är väl bara det att...
Då kanske man har fått in en anfallare också. Broja håller ju inte.
Nej, det gör det inte. Det kan man säga om alla spelare i Chelsea.
Men Jackson tillför ändå någonting. Ja, det gör han ju. Sen är man ju tokig på honom också. Men Broja, det ser man väl ganska.
Och sen är NKK liksom...
Ja. Han får bygga upp sig i sommar igen. Alltså visst, han kommer ju komma tillbaka snart. Det är någon höftskada. Men det känns som att han behöver en riktig försäsong innan vi ser att...
Jag tyckte när han kom tillbaka nu att man ändå såg att liksom kvaliteten
Men de kommer få nytta av det. Ja. Men jag tror inte han kommer vara så här. Han kommer inte hitta toppklass under det här året.
Nej.
Utan han behöver nog lite försäsongsträning. Han såg ju väldigt bra i somras. Ute i somras så fick han den tråkiga knäskadan. Dags innan allt drog igång. Bra, men viktiga var väl att de vann då, Chelsea. Så får vi se när det lossnar i de två olika straffområdena. Mm. Ordning på defensiven och börja göra mål.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Det var en jäkla häftig match ur många olika perspektiv. 18:30 på St. James' Park. De vill ju spela sent där. Gärna lördagar. För då är det en elektrisk stämning. Och Newcastle fick ju matchen dit de ville i första halvlek, för där gick det ju att känna igen dem.
Ja, alltså verkligen. Och sen måste jag bara säga att trots att det var så få matcher den här omgången, vilka matcher vi har fått.
Ja,
vi kommer ju till den andra, vad ska man kalla det, storlagsmatchen sen då. Men jag tyckte, alltså Newcastle City bjöd ju upp verkligen. Och alltså den här matchen tog ju lite konstiga svängar. Jag tycker ju att alltså City tar ju tag i matchen precis som det ofta blir. Och det här, ibland är det ju så när man kollar på City att ibland kan det kännas nästan lite tråkigt när de håller i bollen så pass stabilt hela tiden. Men jag tycker att de gör ju egentligen en väldigt bra första halvlek City. Och Bernardo Silvas mål alltså.
Ja,
vilket klassmål.
Det är många klassmål i den här matchen.
Ja, det är det verkligen. Men
det kom ju nästan lite i skymundan, dels för vi svenskar, ja. Vi gillar Isaks mål.
Ja, man glömmer nästan
och,
bort det målet.
Ja, men att det var det första målet också. Sen, ja. Sen small det så många gånger till och det var en comeback i form av de bönor. Den här matchen hade ju otroligt mycket.
Mm.
Men han är ju, vad bra han är alltså. Det är löjligt vilken nivå Bernardo Silva håller år efter år i Premier League och Manchester City.
Mm.
Man förstår varför Pep aldrig vill släppa honom. Aha. Men nej, jag tycker City, de är bra. Men jag tycker att Newcastle ändå, de hotar på ett helt annat sätt i den första halvleken. Och ja. Spelar med den här energin och rörligheten. I andra halvlek då, vi ska prata mer om Isaks mål måste vi göra såklart. Men i den andra halvleken så blir de, Newcastle blir för låga. Och det är Isak inne på efter matchen att det går inte mot City till slut. De till slut så slår de ner oss. Och Newcastle är ju som bäst när de orkar hålla pressen. Kanske inte över 90 minuter. De måste väl periodisera det lite grann också. Men de blir så fruktansvärt låga. Och City, när de är så skickliga och de är så vana vid att möta låga försvar till slut. Och nu när de har fått in ytterligare en spelare, eller de har fått in den bästa utav dem alla på att sticka in bollarna. Då är det ju någonstans logiskt att det blir 3-2 till slut.
Ja, och jag menar, ska vi prata Kevin De Bruyne, det blir ju så tydligt. Alltså, alla lag hade ju saknat den här spelaren. Och även City. Och det blir ju lätt att man, något sätt, man har ju fortfarande väldigt höga krav och höga förväntningar på City. Men att de ändå tappat Kevin De Bruyne, alltså en halv säsong.
Mm.
Det är klart att det påverkar dem också, för det ser man så tydligt när han kommer in. Det var ju som att pappa är tillbaka här nu. Och jag tycker vi fick se en Kevin De Bruyne som uppträdde på ett annat sätt. Alltså han gick in och styrde och ställde. Det här är ju en ganska lågmäld person och som mest gör det här. Han är ledare, det här klassiska, han är ledare på det sättet att han visar att han gör jobbet på planen och sin spelintelligens och sina fina fötter. Men nu gick han in och styrde och pekade och ställde hela tiden. Och det var som att han var ju som referenspunkt hela tiden. Det bara ge honom bollen. Och när de möter låga försvar, bra försvar, så har de ju haft det tufft. Men så när Kevin De Bruyne kommer in, då blir allting så mycket enklare helt plötsligt. Och det är ju, alltså när han bara gör det här drivet och skjuter in bollen. Det ser ju så enkelt. Ja. Det ser ut som att säga, varför gör inte alla det där?
Nej.
Och sen hans passning till Oscar Bob.
Byggare Bob.
Som också gör snyggt med två fotarna där.
Ja.
Det är ju en... Jag tycker det är så märkligt ibland. Det finns ju alltid det här när folk ska på något sätt representera olika läger. Att så här, du och jag får väl representera Premier League-läger. Så finns det Serie A-vurmare eller Liga-vurmare. Och så tycker jag, när man pratar Kevin De Bruyne, och så tar man med lite den här besvikelsen över hela Belgien-landslaget. Och så pratar folk om att så här, men vissa menar att han till och med är överskattad. Och han är långt ifrån bland den bästa mittfältaren i världen. Men alltså, jag menar... Titta på den här insatsen och säga att han inte är... Alltså han är ju... För mig är han Premier Leagues bästa spelare.
Ja, det är...
och
har varit det en längre tid.
Såklart... kanske den bästa mittfälten i hela världen.
Ja,
men såklart topp tre.
Absolut. Och de som säger Modric, jag slår inte ner på dem. Jag förstår ju den argumenten för honom också. Men jag tycker det är så som... Så många som slår ner när man lyfter fram De Bruyne, det kan inte jag acceptera. För som du säger, när han kliver in här och visar vilket register han har. Och det som är så, det var ju som att Newcastle inte var förberedda här också. För det som är så häftigt med det här målet är ju att det som är skönt lite för Rodri också, att han kan lite fokusera. Rodri är ju bra i båda riktningar, det har han ju verkligen visat. Han är en otrolig passningsspelare, han har en jäkla skott. Men här kan han fokusera på att falla lite lägre. Och så kliver de upp i press på honom. Och då sticker han in bollen på Kevin. Och då är det ju, de glömmer bort honom. Och till skillnad från när andra mittfältare får den ytan, som du säger, man tycker att fler borde göra. Men han sticker ju bara rätt mot mål. Och då finns det ju, då vet ju backlinjen, okej. Nu, det är så läskigt att han kan lossa bössan här nu. Och då kan det smälla. Eller så trär han in den. Och trär han in den på, har de hålan där, då är det ju kört. Men det bästa är nog att försöka falla lågt där och hoppas på att han missar skottet. Men det gör han inte. Utan han får in den. Och där visar ju ledaregenskapen också efter målet hur han eldar igång laget. Och säger att vi måste gå för 3 poäng här nu. För de där 3 poängen är så otroligt viktiga. Jag tror att en förlust här, inget hade varit kört. Men det hade varit jobbigt. Och Liverpool hade fått en ett väldigt självförtroende inför fortsättningen här, att man mot Bournemouth nästa helg skulle verkligen kunna göra ett ryck. Nu känner de istället att vänta nu, hur många tuffa bortamatcher har Newcastle den, eller sitter den här säsongen? Ja, men St. James' Park är ju en av de matcherna där de verkligen kan tappa poäng. Nu gör de inte det, och det känner nog hela toppen där, toppstriden, att fan, det var ju här de skulle kanske få bara ett kryss med sig då.
Ja, om vi tittar vad de har att vänta sig, nu ska man ju faktiskt möta Tottenham i FA-cupen, men om vi tittar på ligan, då är alltså kommande tre: Burnley hemma, Brentford borta, Everton hemma.
Ja.
Det är ju 9 poäng.
Ja, det
kan vi ju liksom räkna hem redan.
Hålet förmodligen tillbaka redan mot Burnley, kanske matchen därefter då.
Och som vi varit inne på tidigare, man har också FCK. Det är klart, man kommer ju ställa bästa laget i de matcherna. Men du kan ju ha, alltså, först är det parken. Får de med sig en bra resultat där, så kan de ju liksom ta det lugnt på ett igen. Ja. Det är väl inte helt omöjligt att det blir så.
Nej.
Så att, ja, vi är många har varit inne på det. Vi har varit inne på det också, att nu växlar City upp. Och tänk då också när de får tillbaka Haaland och Stones. Sen får de ju, vi får väl se hur tufft skada det blev då på Ederson.
Just det, men det verkade lugnt som jag förstod. Nu får de ju lite ledigt här också.
Och det där är ju det där olyckliga med när man avvaktar med en offside.
Ja.
Linjedomaren är ju redo med flaggan, men de ska avvakta. Och så kan ju det uppstå sina skador. Och det vet jag, det var ju det som hände med Stones också. Det var ju en liknande situation, att det skulle ju vara offside, men man väntar. Det där är alltid faran. Med det. Men sen tror jag också att man ska inte underskatta hur en sån här match avgörs också. Alltså, även för ett lag som City.
Nej, alltså, att få känslorna där, och då att det kliver fram en ny matchvinnare. Det är lite som ute i längdspåren när man är ny med en svensk insats. Men det är alltid en jävla norrman som står på högst upp på pallen till slut, i form av byggare Bob här, Oscar Bob, som verkligen, det är en klassaktion. Alltså, dels närvaro, att sticka, han vet ju också att han har ju inte spelat jättemycket med De Bruyne, men han har väl suttit på den där läktaren och bänken och sett de där passningarna. Men han sticker perfekt. Och närvaron i att jag tror att går han på, det är nog rätt lätt att bli ivrig där. Går han på skott där, då kan nog De Bruyne ta den där. Men istället så kommer tvåfotan och så öppet mål. Och vi har en ny norrman i City. Vad är det, Björn? Att vi har två framstående matchvinnare från Norge i världens bästa fotbollslag. Oh. Det går ju inte att acceptera.
Nej. Det är väldigt mycket Norge just nu på den svenska kartan. Vi har ju norrman som har köpt namnrättigheterna till Friends Arena.
Oh.
Vi har en norsk tränare som ska väl ha tackat nej då till landslaget. Till och med nobbat landslaget. Ja, det är nästan mer förnedrande än att han tar över det. Och så har vi då de här framstående spelarna. Det är väl ändå, om man ska se det positivt då, sett ur en Sverige versus Norge perspektiv, att Ödegård kanske inte är i toppform då.
Nej, det är väl bra.
Men vi får väl se. Nu ska ju de spela till helgen. Men,
planens bästa spelare, om vi ska ändå göra Norge mot Sverige, var ju ändå svensk. Även om Bob får sista ordet, så var ju Isaks första
halvlek briljant. Men jag vill bara säga att Pep också kastar in, han byter ut, alltså Doky, och tar inte in Grealish.
Nej.
Utan det är Oscar Bob han slänger in som sista byte i 82. Alltså säg att matchen skulle ha svängt, att Newcastle skulle ha vänt. Då tror jag Pep hade fått mycket kritik. Att, men du slänger in den här lilla junisen när du har Grealish. Varför gjorde du det? Och att ändå ha den känslan. Och den, det är därför han är världens bästa tränare.
Absolut.
Men det var lite, jag blev lite förvånad.
Alltså, han gjorde väl mål här, han fick väl chansen mot, var det Röda Stjärnan i Champions League av slutningen.
Ja, exakt.
Och då hängde han, och så kände väl han, det är dags här nu.
Deras nya supersub kanske.
Ja, lite så. Det har ju Norge levererat förut då, på tal om den här som nobbade. Men nej, häftigt ögonblick för City. Men nu tycker jag ändå vi måste ge lite kärlek och tid till Alexander Isak. Och alla som jag har ju alltid, och jag är ju färgad såklart eftersom han kommer från min svenska klubb, men jag vill ändå slå ifrån mig att det bara handlar om det. Och jag vet att du är väldigt förtjust igen, och det är jättemånga svenskar som är förtjust och ser storheten i Alexander Isak. Men du, det är ju få, jag ligger nästan i lä när det kommer till att älska någon så mycket som Fredrik Ljungberg älskar Alexander Isak. Han har ju nästan skällt ut folk.
Ja.
Att, alltså tidigare, när han har fått prata om honom, alltså förstår inte folk hur bra den här killen är. Och nu får han ju rätt. Däremot tycker jag lite att så här, när de pratade Isak kommer säkert nå den höjden. Men när de pratade vem som är den bästa svensken i Premier Leagues historia, då är ju fortfarande, tycker jag, Fredrik Ljungberg såklart högst upp på tronen med tanke på vad han åstadkom i ja, de omöjliga Arsenal. Ja, men
tveklöst så.
Så är det ju faktiskt. Men Isak kanske aldrig kommer kunna uppnå just det i Newcastle, för de kanske inte är tillräckligt bra för det. Men vilken match han gör.
Ja, det är ju sånt klassmål, och jag tycker han har ju flera aktioner. Nästan så här, nu jag har ju liksom, ribban höjs nästan för mig hela tiden här med Isak. Jag förväntar mig nästan ska göra ett till mål i den här matchen. Ja. Så han har ju ett riktigt bra läge när han kommer ut lite mer på högersidan och gör ett så fint ryck. Och då skjuter rakt på. Men det här målet han gör... Och också mot, han hade ju en skön duell mot Diaz under hela matchen. Det började redan vid avspark där när de sköt hem mot målvakt mot Ederson, och Isak springer efter och Diaz tacklar honom liksom. Men att han, det som man också pratade i Premier League-studion, att han gör också mål, viktiga mål. Nu blir det ju noll poäng här, men han gör ändå viktiga mål i matcherna mot de absolut bästa lagen i världen. Det aktionen han gör, det är sån gåshud. Och han fortsätter ju med det här som vi har pratat om, när han firar mål på ett sätt, han eldar igång publiken. Alltså vilken publikfavorit han har blivit. Men jag vill hävda, alltså bakom Haaland just nu i Premier League, så ser jag ingen forward som är bättre. Nej. Jag kan säga att jag tycker att jag håller Watkins lika högt. Jag håller Solanke väldigt högt.
Nunez är ju väldigt bra, men ja, han gör ju...
Men som målskytt.
Ja, nej, som målskytt så faller han på. Och det ser man bara på... Nu, fan, nu åker han på det igen, Nunez. Jag ber om ursäkt, för jag ser hans storhet också. Men bara på att säga avslutsmomentet här. Ja. De bästa anfallarna, det ser vi ju på Salah, Haaland och alla de här som... När de kommer till de här farliga lägena, hur de bara blir kyliga. De vet precis... De flyter bara med i situationen. Mm. Och när bollen ska avslutas, då är de inte förhastade. Jag tycker ju så här, när Nunez ibland kommer, han är så stressad så att han bara bombar, och så är det en fot eller målvakt i vägen. Det är inte konstigt att han bränner lägena. Isak är ju så otroligt lugn när han ska lossa det här målet. Och Kyle Walker är ju en av världens bästa backar, kanske den bästa, en mot en. Mm. Men han blir ju väldigt stressad av att han ser att Gordon kommer också i löpet, ja, utanför. Så han vet ju inte riktigt hur Isak ska, om han ska släppa den till Gordon, som i sådana fall ska få ett väldigt bra läge. Gordon vill ju ha bollen där. Mm. Eller om han likt Rian Rida ska vrida upp och knorra in den i bortre.
Ja, men jag tror att det var Ljungberg som ritade på det målet i pausen. Just hur Walker söker sig, innan Isak får bollen, söker han sig lite mer centralt in i banan och har inte så bra koll. Och det Isak gör så smart är att han fortsätter liksom ta den här bågen utåt mot kanten. Mm. Vilket gör att sen när bollen kommer till Isak, då ser Walker, oh shit, han är ända där borta nu.
Ja.
Jag trodde att han bara liksom lite mer fortsatte löpa rakt fram.
Precis.
Och det gör han så smart. Ja. Och han har ju så mycket i sitt register. Ja. Och vi får väl se hur länge han blir kvar i Newcastle. Det har ju varit de här rapporterna om att Newcastle, sett till hur mycket man har spenderat, faktiskt måste kolla i sina böcker och kan bli tvingad att sälja sina spelare. Premier League har ju sina egna regler, förutom Financial Fair Play, att man får inte visa upp en större ekonomisk förlust än 105 miljoner pund, 1,4 miljarder kronor över de tre säsongerna. Newcastle har spenderat 5,2 miljarder sedan de gjorde ägarbytet 2021 och har en omsättning på 3,2 miljarder kronor. Och deras vd Darren Ealy har ju varnat för att Newcastle kan tvingas sälja någon av sina stjärnspelare. Det behöver inte betyda Isak.
Nej.
Men det kan ju bli så. Och samtidigt då så tror jag att de värvade honom för runt 700 miljoner kronor. Jag blir inte förvånad om Newcastle säger vi ska ha 1 miljard.
Ja, det ska de ju.
Vem hostar upp det och kan göra det och är villig att göra det. För mig så... förutom i City då, så går han ju in i vilket lag som helst i Premier League.
Verkligen.
Och han skulle nog passa väldigt bra i Arsenal till exempel. Även i Liverpool.
Verkligen. men de kommer nog inte värva. Men jag tror att det är de enda som är aktuella. Alltså Chelsea, Spurs och United är inte aktuellt för dem. då kan han ju vara kvar i Newcastle.
Ja, nej, precis så. Jag tror att han också skulle lockas ändå av Tottenham med tanke på sättet de spelar fotboll.
Ja, jo,
och det är sant. Liksom de nya vindarna som blåser i Tottenham, men absolut.
Tar de en Champions League-plats kanske jag får revidera det.
Ja, men vi får väl se. Det kanske är så att de säljer någon annan spelare.
Ja, men tung förlust för Newcastle som parkerar på 10:e plats nu i ligan. Hela 10 förluster har de redan lyckats skramla ihop då efter 21 matcher spelade, och vi får se då vad som händer med dem framöver. Jag tror ju dock att det kommer att klättras här i tabellen, för att nu, man hade ju, man mötte väl Liverpool här ganska nyligen i Premier League. Nu har man Aston Villa här näst, ju en tuff match också, men den ska man gärna försöka vinna. Det blev ju 5-1 i första mötet på St. James' Park. Nu ska man också Villa Park då. Nu gjorde han mål. Två kassar till och med. Nu har man det. Sen vänder schemat och man kommer slippa Europa. Så att jag tror att Newcastle kommer göra en bra säsong. Men Champions League lär ju inte bli. Eller det vågar nästan slå fast här och nu. Så då får vi se vad de tänker kring Eddie Howe. Och en annan spelare de skulle kanske kunna sälja, det är ju Bruno Guimarães. Och vilken jävla passning han slår där till Isak. Jag tycker flera spelare stod för sådana. Bruno Fernandes stod ju för en sån på Uniteds första mål också. Det är så läckert när de bara... Det är ju inte på chans. De vet att de vill ha sin gubbe där. Men det är liksom, de står ju felvända och skickar den där bollen helt perfekt på fötterna 20-25 meter bort. Det är fruktansvärt. 30 meter bort. Det är en lång passning. Och även Oliver Skipp, lite överraskande, stod för den typen av passningar också här i toppmöte, eller toppmöten, storlagsmötet, Big Six-mötet får vi väl kalla det. Ja. Som utspelade sig söndag kväll. En väldigt underhållande match.
Som ni vet så är vi sponsrade av Come On, och efter lite otur i helgen där bland annat Aston Villa inte riktigt lyckades slå Everton, så tar vi nya tag, och det gör vi med en trippel som är utspridd i lite olika ligor och mästerskap, Sabri.
Mm. Skralar utbud på måndagar, men jag älskar måndagar och tisdagar, för då kan man hitta pärlorna.
Mm.
Och det tycker jag att jag har gjort här. Afrikanska mästerskapen har börjat. Algeriet ska in där mot Angola. Jag tror att Algeriet kommer vinna den matchen. Sen har vi Galatasaray, bästa klubben i Turkiet för tillfället. Jag tror att de gör mål i båda halvlekarna. Sen tar vi oss till Frankrike. Inte Ligue 1, utan andra ligan där. Spelar Auxerre mot Bordeaux. Två hyfsat formstarka lag. Jag tror att båda lagen gör mål i den matchen. Så det är min måndags trippel.
Mm, jag gillar den. Väldigt spännande och kul att man får testa på lite andra ligor.
Mm.
Spelet finns på comeon.com under fliken experterna. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt.
Jag ska inte ha ett förhör med dig, men jag har uppdaterat en Big Six-tabell här.
Okej.
Okay. Vilket lag tror du toppar Big Six-tabellen? Sen har ju faktiskt, det ska ju också sägas, att lagen har ju mött varandra.
Alltså du menar i inbördesmöten?
Ja, inbördesmöten.
Den här säsongen?
Ja.
Kan det vara, Arsenal har gjort ganska många bra insatser, va, mot storlagen den här säsongen? Eller kan det vara Liverpool kanske?
Nej, Liverpool är det definitivt inte.
Nej, det är definitivt inte.
Ja, men så här ligger det faktiskt till att Spurs igår med sitt kryss, dock en match mer spelad än Arsenal, kliver upp då i delad ledning i Big Six-tabellen. De står båda på 9 poäng. Det har varit väldigt tight i den här tabellen. Det har varit väldigt många kryss, ska sägas.
Men United måste väl ligga sist, va?
Nej, de gör ju inte det.
Har det ju måste faktiskt... ju också vara en haltande tabell där.
Ja.
Vad gäller antal spelade matcher, eller?
Spurs och United gick upp på 6 spelade matcher. Mm. De övriga har ju 5 då.
Okay,
och det är faktiskt allt. Så. Där, nu, håll i det. Vet du vilka som ligger sist? Det är Liverpool. De har alltså inte en seger mot Big Six i år. De har en förlust mot Spurs. Den går ju, men det syns inte i tabellen.
Nej,
det var en märklig förlust. Med tanke på var haveriet är. Men det är en förlust. Och sen är det bara kryss mot övriga lag.
Så vill man vara... Om jag tar på mig Liverpool-hatten här kan man säga att de inte har egentligen förlorat någon match.
Nej, så kan vi säga. Men sen vann de ju också mot Arsenal i FA-cupen då. Men där behöver de verkligen steppa upp. Och även City sticker ju ut här med bara en seger i Big Six-tabellen, tre kryss och en förlust. Tittar vi i fjol, då landade ju City på 21 poäng. Och även då var ju Liverpool, men då skulle jag säga att Liverpool gjorde ju en svag säsong. Chelsea i fjol kom upp i 4 poäng. I år är de redan uppe i 6 poäng. Mm. Så att Pochettino har ju tagit Big Six. Det är bara att de inte kan vinna mot de andra lagen.
Nej, men det är ju precis. De har ju gjort många bra insatser mot storlagen. Och där ser man ju också, om man ser till att Arsenal leder den här, det där var ju en stora kritik mot Arsenal i många år. Att, och även mot Arteta. Ja. Att de vek ner sig när de mötte Big Six-lagen. Och att de tog så lite poäng. Och just poängen, vinsten mot City, det var ju... Jag vet inte hur många matcher det var innan dess som de inte lyckades slå dem. Så att...
Ja, det är trendbrott.
Verkligen. Det
och
får man säga.
Spurs då i fjol, då hade de 8 poäng. De är redan uppe i 9 poäng. Och det är ju imponerande. Postecoglou har lyckats ta poäng på Old Trafford, på Etihad och Emirates. Ja. Så det är ju
Londonlagen i topp då?
Jajamän, Londonlagen i topp. Chelsea och Spurs imponerar. Får vi se hur den här slutar. Men Liverpool måste ju såklart börja vinna de här matcherna om man vill stå med pokalen. Ska ju möta City på Anfield här lite senare under våren. Och då, det blir ju ganska så avgörande. Men den här matchen i alla fall slutade ju 2-2. Och det var en väldigt underhållande fotbollsmatch. Jag tycker så här, rättvis med 2-2. Tycker jag ändå att vi landar i. Men det är ju väldigt tydligt att det är ett Spurs som vet vad de sysslar med. Och ett United som förlitar sig på individuella prestationer. Och då är det ett United som nu kan förlita sig på lite fler spelare individuellt. För Höjlund och Rashford ser bättre ut.
Absolut, och Höjlunds mål är ju ett klassmål.
Ja, verkligen. Som han bombar upp den. Men håller, köper du det ändå? Att jag vet att folk tycker att jag är lite för positiv till Spurs. Men alla lag har skadelister, det har United också. Spurs skadelista har varit väldigt lång här nu. Och i den här matchen då saknar vi alltså Son, vi saknar Maddison, vi saknar Kulusevski, vi saknar Sar, vi saknar Bissouma. Romero och Van de Ven är precis tillbaka efter skador. Men de där jag nämnde, det är alla, jag skulle säga att det är nyckelspelare nästan, för vad som har varit bra för Spurs. Och ändå kliver man in i den här matchen och lyckas vara väldigt dominanta i stunder, äga väldigt mycket boll. Men kanske ändå är det United som skapar de farligaste lägena.
Ja, så är det ju. Men jag tycker att det som du är inne på lite är, alltså Postecoglou startar alltså i centrala mittfältet med Skip, Højbjerg, Bentancur. Och kontrollerar mittfältet.
Ja.
Det tycker jag säger mycket om Tottenham. Och jag tycker det säger ganska mycket om United. Mm. Det ska på liksom... på Old Trafford inte vara möjligt egentligen.
Nej.
Där ska de ha mycket bättre kontroll. Och det är väl lite man tar med sig. Att United, de skapar absolut lägen. Ja. De är ett bra kontringslag. Men de är så pass sårbara och så pass svaga på mittfältet. Fortfarande. Och ja, jag undrar vad Daniel Radcliffe Sir Jim Radcliffe, inte Daniel Radcliffe, inte Harry Potter, utan Sir Jim Radcliffe på läktaren satt bredvid Sir Alex Ferguson.
Han skulle behöva ta in en trollkarl.
Jag undrar vad han satt och tänkte under den här matchen. Men samtidigt, man ser ju som du säger, man ser att det är kvalitet skönt såklart för Rashford att göra.
Ja, första målet
sen, första mål på Old Trafford sen i maj tror jag det var. Men...
Aj, är det så illa?
Ja, och sen att de får ju också tillbaka skadespelare. Martinez får ju hoppa in här också. Det är såklart positivt. De här mörka molnen runt Old Trafford ligger fortfarande kvar där.
Ja, och så här, jag är så trött på att det är... Alltså visst, det passar ju dem i den här matchbilden. Vi vet med Spurs höga backlinje att det var ett omställningslag. Men det har ju varit så länge nu att United i alla matcher bara ska kliva in och vi står lågt och ställa om. Det går ju inte att bygga ett lag så långsiktigt. Det måste ju bli en tydligare identitet där man... På Old Trafford ska alltid vara dominanta. Sen kommer man förlora fotbollsmatcher. Men att ge över initiativet till motståndarna gång på gång. Det gör ju att det går inte att tro på det här långsiktiga projektet. Ten Hag, Jonas Olsson gästade oss i Fotbollsmorgon. Han köper ju spekulationer kring att Ten Hag blir någon form av interimmanager här fram till sommaren. Och sen skickar han honom. Och så kommer det bli om det inte visar sig att United hittar en identitet så som han spelade i Ajax. Om inte det sker här under våren, då spelar det ingen roll hur resultaten. Om man lyckas till slut ta en femte plats, vilket jag har ju svårt att se, men säg att man skulle göra det, han ryker ändå. Det måste ske en förbättring i sättet United tar sig an fotbollsmatcher.
Ja, speciellt om de får in en ny sportslig ledning här, så måste ju de också se det alla andra ser. Jag menar 36% bollinnehav mot ett så pass sargat Tottenham. Det säger, tycker jag, ganska mycket. Och jag vet, han fick ju frågor om det här Ten Hag efteråt. Att alltså jag menar, titta på hur det är Tottenham som är, alltså liksom leder spelet här och förspelet. Är det inte ni som ska vara det? Och det vet jag de pratar om i studion också. Om United ska, United ska ju vara ett topplag. Och som topplag så måste det ju vara, dominera matcherna. Du kan inte göra det i alla matcher. Mm. Men de flesta, och speciellt på hemmaplan, då är, för att vara topplag, så det krävs ju. Du kan ju inte vara ett omställningslag och vinna ligan.
Nej.
Det går ju.
Nej, det är omöjligt.
Så att... det är väl det som jag tar med mig från den matchen. Men jag håller med dig. Jag tycker också att ett oavgjort resultat är ganska rättvist.
Ja, men det tycker jag ändå. Alltså sett till hur det utspelade sig. I Spurs så var... Jag trodde att Dragosi skulle gå rätt in. Men då visste jag inte att Van de Ven och Romero var redo. Postecoglou var inne på att de har skött sin rehab otroligt bra och ligger före. Och vi var alla förvånade att de skulle kunna kliva in från start där. Van de Ven gick ju ut sedan med förhoppningsvis kramp då, att han inte slog upp sin gamla lårskada.
Nej, det sa han ju själv att det var lugnt. Det var väldigt kallt och det var länge sedan. Jag har ju varit borta i 2 månader. Ja. Så det var bara kramp.
Ja, för honom behöver de ju verkligen. Och nu är det ju positivt att Maddison snart är tillbaka. Timo Werner får slängas in istället då, från start, just för att Kulusevski, han var sjuk, eller?
Ja, han var sjuk. Mm. De hade gått någon influensa i laget, och han var väl den som hade drabbats värst.
Precis, ja, det var ju ett tungt avbräck och surt för Dejan själv. Han hade nog väldigt gärna spelat den här matchen. Men jag tycker Timo Werner, ja, han gick ju att känna igen. Det är den Werner, man vet ju vad man får där. Det är han... Han löper väldigt mycket och Postecoglou. Jag gillade Jonas Olssons take på det hela i att i Chelsea, när han var där, då var han köpt för att göra målen. Han kom från en otrolig säsong i Leipzig och hade öst in mål. Men till Spurs kommer han ju mer som en rollspelare. Han är mer tänkt att du ska hela tiden vara i rörelse, du ska sköta vår press, och sen så vill vi såklart ha dig med sista tredjedelen och hoppas att du kan göra bra saker där, vilket han, när han står för den här assisten till Bentancur, visar att det finns ändå lite klass där. Men målskyttarna i det här laget finns ju sedan tidigare. Det är ju Son och Richarlison som främst ska göra målen framåt, och sen har vi Brennan Johnson där, Kulusevski, Maddison när han är tillbaka. Så kanske ta ner lite pressen på Werner. Mm. Och jag tycker ändå att visst, det går att önska mer kanske när det kommer till honom sista tredjedelen. Men han är 90 i den matchen.
Det är ju, och får ju med sig en assist. Men som du säger, lite sen man ser de här avslutningslägena, det är nästan så att jag inte ens tror på det.
Nej.
När jag ser dem och så bara,
det var ju nästan så att det var gapflabb från läktaren. Den här första avslutningen när han skickade, den landade på Etihad.
Jag undrar istället om det ens var meningen att han skulle starta den här matchen. Men
nej,
med tanke på
att
Dejan blev sjuk och sådär, så fick han Postecoglou lite, rådde om lite. Och såklart att sådär är ganska snabbt bara slängas in och i den här matchen. Men som vi har varit inne på förut, det kommer nog vara ett nyttigt lån där under våren. Bredda den där offensiven lite grann. Och Timo Werner kommer förmodligen vara helt okej.
Okay. Ja, det tror jag också. Gary Neville, han tror att Spurs kommer sluta topp 3 om de får tillbaka sina spelare från skador och klarar den här perioden då, utan Son, Bissouma och Sarr. Det är ju ganska vågad gissning. Det tror väl inte riktigt jag. Jag tror väl att, framförallt tror jag väl att Liverpool, City och Arsenal kommer vara där. Så det är ju alltså både Arsenal och Villa då jag räknar med att han tror kompensera. Men visst, jag köper ju vad han tänker här i att så här, överlev bara det här nu. Att få tillbaka sina Afcon och asiatiska mästerskapens spelare, och sen då med de här spelarna som varit skadade tillbaka, så är det klart att Spurs kan snarare blicka uppåt än neråt, tycker jag.
Ja, och det är ju inte helt otänkbart att det skulle kunna bli,
bli
så.
Verkligen.
Så att det har de alla möjligheter att kunna göra. Så bra är de.
Sen har ju Pedro Porro seglat upp som en favorit. Ja.
Vilka hörnor han slår också.
Vad har han för position tycker du? Ja. Det är en offensiv mittfältare, va? Det är ingen högerback.
Nej, det är det väl inte riktigt. Nej, det är...
Fri roll. Men han är en, ja,
vi har snackat om honom förut. Ja. Ja, precis. Det är verkligen en Trent Light. Det blir intressant att se vad de gör med honom nästa säsong. Ja. Var de sätter honom på banan. Men...
Och vad som händer nu när Maddison är tillbaka. Många menar ju på att han har ju fått den här framskjutna rollen. För att Maddison har saknats för att han är så kreativ. Men den där offensiven måste ju fortsätta... kunna kräma ur saker från honom i offensiv väg. Och hörnen han slår är ju otroliga. Man bombar in dem.
Ja, de sitter exakt där de ska. Ja. Varje gång. Ja, det var ju... Det
är som att han skjuter. Han måste ju få ta mer frisparkar, känner jag.
Ja, verkligen.
Eller hur? Mm. För han visade ju också FA-cupen vilken han går på vristen också.
Nej, men nu gjorde de ju ett mål på hörna här. Och jag tycker att alltså, det var ju farligt varje gång. Mm. Ja, en väldigt fin spelare för Spurs.
Och ett lag som får se upp då med Spurs, det är ju Aston Villa som åkte till Goodison och till slut bara fick med sig 0-0. En ganska underhållande match också. Everton klev ut och var men de är lite sådär i början, skickar en lång, låser fast den och får lite tryck. Men sen så jobbades ju Villa in i matchen tycker jag och skapade tryck, gjorde ett mål som blev bortdömt. Men där och då när de hade det trycket borde fått utdelning. För då vinner de den här matchen. Men just nu så har de ju Watkins längst fram där som han är mållös i 5 raka matcher.
Ja, det är också ett bra läge i matchen.
Ja, han har ju haft de här, han gått in de här svackorna tidigare säsonger. Ja. Och då har man liksom tänkt, man har aldrig hållit honom som en av Premier Leagues bästa anfallare. Så det har väl varit mer naturligt att okej, han kanske inte ska leverera i varje match. Men nu har man lite högre krav på honom och det där behöver jag ju vila förordning på, för de har ju ingen ersättare till honom. Nej. Utan det är ju Watkins som måste spela, men han behöver komma igång med målskyttet igen. Om Villa ska vara topp 4 tänker jag.
Ja, nej, absolut. Skadefri och allt vad det innebär. Och även Bale hade bra läge att kunna avgöra den här matchen, men Everton hade också en boll inne, det var ju ganska också tydligt offside, men det är ju alltid det där med Villa, de tar ju väldigt stora risker med sin höga backlinje. Absolut.
Och det höll ju på att straffa dem här när Calvert-Lewin rinner igenom.
Ja, exakt.
På tal om en spelare som inte går att känna igen. Han har det jobbigt, men där vill man nästan berömma Martinez som jag vet inte om, han har inte haft någon svacka, det har han inte haft. Men det blev ju väldigt mycket med honom när han vann VM-guldet och hur bra han var. Och sen tillbaka till Villa. Och han är ju, det pratas ju, vi har ju pratat så mycket om Alisson och Vicario i år. Men Martinez är ju där uppe också, vilken världsmålvakt alltså.
Ja, herregud.
Det är ju,
han är ju lite provocerande i sina stunder med hur han håller på och tjafsar och maskar och sådär. Men han gör ju allting för att vinna. Ja. Och han är, det är lite, tycker jag också lite Villa är på det sättet. Du såg som målet som de får bortdömt när Longley river ner Everton-backen här. Och liksom de är lite småfula, Villa. De är lite grisiga.
Jag tycker faktiskt att det var rätt att det dömdes bort faktiskt. För att han drar ju verkligen ner honom.
Ja, sen tror jag faktiskt att till slut så dömer de det på ändå en offside.
Ja, visst var det.
Han står faktiskt med foten lite längre fram. Men det ska ju annars dömas för frispark.
Ja, jag tyckte det. Ja. Men nej, men såklart. Alltså, det är ingen katastrof att kryssa mot Everton på Goodison Park. Det är faktiskt en ganska jobbig match. Everton... ja, de ligger ju där nere men har ju faktiskt blivit av med 10 poäng. Och fler poäng kan det väl bli, va?
Så är det ju. Fler poäng kan det bli. Jag skulle bara säga det om Watkins har 5 raka utan mål. Calvert-Lewin har 13. Och då har han ändå spelat 13 matcher.
Det var ju ändå pratat om Calvert-Lewin. Bara han får spela så kommer han hitta tillbaka. Men det går inte att säga längre. Nu har det ju verkligen gått roll i avsluten. Ja. Och det där, han fick ju lång tid på... riktigt dåligt. Jättebra räddning, men dåligt av Calvert-Lewin.
Nej, men så är det i det här nyheten. Det kanske har kommit ut en från Premier League då, när ni lyssnar på det här. Men både Everton och Nottingham är ju under utredning. Everton igen alltså, vad gäller alltså profit and sustainability-reglerna som Premier League har. Det var ju det här som Everton åkte på då. För när de fick sina minus 10 poäng. Men nu kan de alltså åka, det är ju 3 års perioder man kollar på. Nu kan de åka på det igen då. Och som sagt, du får ju bara gå back då 105 miljoner pund på tre säsonger, 35 miljoner pund per säsong. Så att, och nu är det då fram till och med 2023. Och nu riskerar då alltså både Everton och Nottingham att få böter eller poängavdrag. Och de ska ju få någon typ av fingervisning om vart det kan luta åt idag. Och så får vi se vad de svarar på det och hur det slutar. Så att det kan, ja, det, Everton kan åka på ytterligare poängavdrag.
Och det alla undrar då är vad som händer med Man City och deras anklagelser. Men det får man aldrig svar på.
Nej.
Nej.
Där är
varför bra jurister? Ja, det blir inget
där. Där är ju så mycket.
Ja.
Och det är lite olika. Där handlar ju fallet om också ifall de har ljugit ju. Om de, här är det ju mer, alltså, har ni gått för mycket back?
Nej, precis.
I Citys fall handlar ju många av de här punkterna om, har ni faktiskt fört oss bakom ljuset här?
Ja. Det vore ju ballt om de rycker 10 nya pinnar från Everton och så hänger de kvar. Ja,
då tar de bara, då tar de 4 raka segrar och så är de tillbaka.
Ja, vi får följa det i nyhetsflödet helt enkelt. Det var allt för idag tänkte jag, Björn. Mm. Vi, Big Six, är tillbaka på torsdag. Viktor och Kalle är tillbaka efter sin resa nere på Cypern. Så de kör torsdagsprogrammet och sen kör vi på måndag igen då. Mm. Och tar ner de matcherna som återstår av omgång 21. Vi har ju Arsenal som behöver studsa tillbaka. Jag såg att de är i Dubai nu och laddar upp inför Crystal Palace-matcherna.
Ja, precis. Arteta checkade med Salt Bay. Känns just det. 5 år senare efter alla andra.
Han var löjligt förtjust i honom också. Det var ju som att han träffade sin stora idol.
Alltså Salt Bay var man ju trött på för 2 år sedan.
Ja. Han myggade ju av sig fullständigt på VM-finalen. Men att Arteta då hittar tillbaka till honom, det är genant. Så nu behöver han verkligen rycka upp sig.
Ja, och Liverpool ska möta Bournemouth. Och
där får de se upp. Mm. Alltså Bournemouth bra, Solanke väldigt sugen säkert.
Ja, men jag tror ändå så här, det finns, Bournemouth kan nog bjuda upp till lite sköna omställningslägen för Liverpool också.
Ja, vi får se helt enkelt. Och så pratar vi om det på måndag. Stort tack Björn, stort tack till alla er som har lyssnat. Big Six är tillbaka på torsdag igen.